Hej och välkomna så är vi då till Sportbladets Premier League-podd. Jag sitter här och twittrar ut as we speak, för nu tror jag att Fridas teknik är igång också. Frida, är du där?
Ja, jag är här.
Kalle, har du fått igång rösten? Hur mår lungorna?
Rösten är bättre idag. Igår var jag ganska snuvig och ganska tjock i halsen, så att då hade det nog inte låtit så bra, men nu är det bättre.
Bra. Inga maratonlopp än så länge då. Utan får vila en liten stund. Men en podd kan du klara av.
Alltså det är inte så mycket maratonlopp annars heller, ska jag väl säga. Det var länge sedan man var fit nog för ett maraton. Det stämmer. Inga maratonlopp.
Ingen Premier League-fotboll såklart, en del landslagsfotboll som vi kanske kan säga ett eller två ord om. Däremot så skulle jag vilja prata lite om managers, vad de har åstadkommit. Det var några som vi hade frågetecken för inför säsongen. Har vi spelat 4 omgångar, kommit en liten bit in, första landslagsuppehållet avklarat. Vad är status? Vi har fått vårt första avsked. Ett namn som jag faktiskt flaggade för lite efter ett par omgångar var ju Javi Gracia i Watford som nu har fått sparken. Ändå lite, jag trodde inte riktigt på det, men bara flaggade för det med den dåliga start som Watford hade. Men jag blev ändå ganska förvånad när man såg att det hände.
Du helt garderade, du sa det men du trodde inte på det riktigt.
Eftersom någon säkert kommer gå tillbaka och lyssna på hur jag sa det, så helgarderade jag ju då också. Så då kan jag ju inte slå fast att jag var bombsäker då.
Nej, det jag menar, du helgarderade den gången.
Ja, precis, det var ju mest för att man tittade på tabellen. Och så såg man vilket lag har underpresterat mest. Och det var nog Watford ändå, sett i förväntningar. Och att de inte tog några poäng där. Ja, de har tagit, nu ska jag ta fram tabellen här så jag inte ljuger, men
de tog ju poäng senast.
Precis. Är ni förvånade över att Javi Gracia får lämna så här tidigt?
Alltså man borde kanske inte vara förvånad över det med tanke på Watfords historia och att de sällan behåller en tränare speciellt länge. Men jag är ju förvånad utifrån att jag vet inte, alltså absolut Watford har bara plockat en poäng, men jag tycker inte riktigt att det speglar hur de har spelat. Alltså de har haft ganska mycket oflyt i rätt många matcher, och inte minst där i premiären. Och på det sättet tycker jag väl att det är märkligt, och kanske rätt märkligt också att man tar tillbaka en tränare på det sättet, alltså med Sanchez Flores, för att jag är inte övertygad om att han är rätt man på rätt plats heller. Han är inte heller någon sorts long term solution. Han brukar inte vara i sina klubbar speciellt länge, så att jag är lite osäker på vad de vill ha ut av detta faktiskt. Visst, han kan ju säkra upp försvar och sådär. Det är han ju liksom inte dålig på, men i det långa loppet så har jag lite svårt att förstå det.
Man tittar på den här starten, så var den inte så lyckad, men jag har svårt att tro att han bara fick gå på den. Jag tror att det var att de slog ihop det med avslutningen av förra säsongen som var väldigt svag. Så sett över hans 15 senaste matcher eller något sånt, så är ju facit ganska svagt. Ändå är jag oerhört förvånad över att man tar det drastiska beslutet. Han var ju oerhört populär, Javi Gracia, både i truppen och bland fansen.
Och ändå spelet såg ändå ut som det fanns där. Alltså, det var lite bollar som studsade fel.
Precis, jag kan inte se någonting där, och inte heller utifrån spelarvärvningar och sådär som har gått snett, att han gjort av några pengar. Så här. Tvärtom fick han ju knappt värva någonting i somras. Nej. De som kom in i slutet av fönstret var ju Sar där och vem var det mer som dök upp? Ja, Welbeck dök upp i slutet. Det är inga spelare som på något sätt förändra landskapet för en klubb som Watford. Det är ju spelare som med ganska liten marginal kanske bästa fall tar en plats i startelvan. Jag tycker att det är där man ska peka finger och undra var var satsningen inför det här året, för att Watford var ju en av de klubbarna som faktiskt hade chansen att etablera sig precis bakom topp 6, och det kändes inte som att klubben var så intresserad av att spänna bågen nu. Så att jag är väldigt förvånad, och jag tror att han har goda chanser att få ett nytt jobb och göra ett bra avtryck där. Bara att titta på det han gjorde sedan han kom in i Watford, så tycker jag han verkar vara väldigt skicklig tränare, lagbyggare och även rent taktiskt. Så att Jag är förvånad. Kiki Sanchez-Flores är ju, ja, det är ju ytterligare en överraskande att de tar tillbaka då en tränare som de kapade av efter bara ett år dessutom. Mm. Han gick ju in där och rattade dem under ett år, fixade en mittenplacering, vilket var väldigt bra då, men fick ju inte fortsätta. Och vad är det då man ser hos honom nu som gör att han plötsligt nu duger? Mm. Jag är oerhört skeptisk till comebacker överhuvudtaget. Så för tränare, det blir oftast inte lika bra när man kommer tillbaka, så att där sätter jag ett frågetecken. Sen vad jag förstår så har vi väl haft då, jag läste där att han har haft en väldigt starka band till Watford, Kiki Sanchez-Flores. Han, när han var i klubben så hans son spelade i akademin, han startade, tyckte jag lät kul, han startade ett femmanalag med ledarstaben i Watford som spelade i the local leagues där och sådär, och han har längtat tillbaka till England och han vill tillbaka till Premier League, så att det finns säkert något band där, men jag är ändå frågande kring att man plockar tillbaka honom.
Ja, som sagt, så svaret på vem den första tränaren att få sparken, det fick vi då. Däremot så har vi haft några andra namn uppe för diskussion ju, framförallt några som vi inför säsongen hade frågetecken kring hur de skulle klara sig. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite, se hur deras status har förändrats under de här första 4 veckorna. Är ni med mig på den?
Jo.
Ni hänger med?
Vad sätter vi ribban då för? Alltså, har du någon form av betygsskala där för status eller?
Ja, alltså vi kan väl sätta plus då eftersom vi är på Aftonbladet. Okay. Får vi väl göra. Jag vill börja med Ole Gunnar Solskjær.
Och då menar du plus inte utifrån hans prestation, utifrån hur säkert han sitter eller?
Jag tänkte mest hur hans prestation har varit den här säsongen. Så kan vi väl fylla på med hur säkert han sitter. För det är ju det svåra att säga om. Det är kanske lättare att göra en analys av hur bra han har lyckats med sitt uppdrag utefter förutsättningar och så vidare. Frida, vill du börja med Ole Gunnar?
Ja, den här 4-0-segern mot Chelsea i premiären till trots så hade jag nog inte satt mer än 2+ ändå. Det känns inte som att de har kommit speciellt långt. Alltså United, då ska man prata om facit och sånt, om man slår ihop avslutningen på förra säsongen så har ju Ole Gunnar minst lika dåligt facit som Xavi Garcia har eller fick, så att 2+, och detta trots att Harry Maguire har kommit in och ändå stabiliserat en del i backlinjen. Mm.
Ja, 5 poäng på 4 matcher.
1+ säger jag. Jag tycker att han fick in de pusselbitarna i somras som var mest nödvändiga, en högerback, en mittback. Det finns ytterligare såklart någon position i elvan som skulle behöva uppgraderas, men ändå 2 spelare som har kostat väldigt mycket pengar som har varit problemområden, de är åtgärdade. 5 poäng på 4 matcher är inte tillräckligt bra. Det finns heller inget som tyder på att de hittills har blivit bättre på det som var deras svaghet i fjol, det vill säga när de inte får ställa om så blir de väldigt förutsägbara, och jag kan inte se det som godkänt hittills.
Nej. Hur säkert sitter Ole Gunnar nu då? Nu kom han ju in, skulle bara vara sådär, ja. Där kom förkylningen. Han kom in i vintras som en interim då, efter att Mourinho lämnade. Skulle bara vara där under säsongen. Gjorde succé, fick ändå kontraktet. Hur säkert är det kontraktet just nu, bedömer ni?
Jag tror inte det är säkert alls. Det handlar ju bara om en prestigegrej i så fall från Woodwards sida. Han har ju inte satt någon annan tränarrekrytering i form av någon fullträff hittills, så det är klart att det finns något slags hinder där om man skulle kapa ytterligare en. Men jag tror inte att man sitter säkert, utan kommer vi in här under vintern och vintermånaderna när vi är inne i november, december, januari och det fortfarande inte har blivit någon utväxling i form av att de är uppe och hotar högre upp i tabellen, då tror jag att det kommer börja blåsa snålt.
Mm. 5 poäng på 4 matcher, det facitet hittar vi även hos Chelsea som har Frank Lampard. Förstås högintressant inför den här säsongen efter sitt år med Derby, klubbikon för Chelsea förstås, allt det där, ni känner till det. Hur har Frank Lampards första veckor som Premier League-tränare överhuvudtaget varit? Du får börja den här gången, Kalle.
Ja, ett helt annat utgångsläge såklart. Transferförbud. Bästa spelaren lämnar. Jag skulle säga att det var en ganska rejäl uppförsbacke att ta över i det läget. Hade inga stora förväntningar på Chelsea inför det här året. Det här handlar mer om ett år där man ska hålla sig flytande ovanför vattenytan, släppa fram unga spelare och spelmässigt ta några kliv framåt så att läktarna får se att det finns någon form av progression. Och det tycker jag nog att man har sett. Och bara det att de här unga spelarna gör avtryck som Mason Mount, Hanson och Doi kommer komma tillbaka från skada här. Det är ytterligare en spelare som skulle kunna...
Tammy Abraham har gjort det.
Precis, Tammy Abraham har gjort det väldigt bra hittills. Bara det tycker jag gör att det blåser en positiv vind i Chelsea. Så att han får godkänt av mig, 2+. Det är klart att 5 poäng på 4 matcher är ett skralt facit, men... De har haft en del tuffa matcher och det är väntat att det kommer att vara stapplande det här året. Mm. Eller framförallt i början. Här.
Mm. Frida?
Jag tycker det är lite snålt med 2+. Jag
tror att det här kommer vara genomgående. Att Frida kommer ge ett plus mer än Kalle. Jag tror det är någonting med era personligheter också. Men jag låter den psykoanalysen vara ett tag och så får du helt enkelt bara sätta de plussen ni vill.
Nej, men jag tycker faktiskt att han är uppe på 3+ minst. Återigen, den där premiärmatchen dyker upp här igen nu, alltså mellan United och Chelsea, och jag tycker väl att så länge han, alltså Lampard, lyckas han bara få bukt på de här liksom billiga misstagen som de tenderar att göra ibland, och han får in Rydiger i mittförsvaret och liksom bort med Zuma som uppenbarligen har det ganska svårt på den här nivån, då tror jag att det kommer att se ännu bättre ut, för jag tycker att Lampard har gjort i princip allt han har kunnat göra, och jag menar, vissa perioder under matcher, det är ju typ det bästa man har sett i, alltså hittills under säsongen. Alltså då tänker jag till exempel på de 20 första minuterna mot Leicester som var fantastiskt bra. Sen sjönk de ihop, absolut. De orkade inte hela vägen, men du märks ju att han är ju på väg någonstans, till skillnad från Ole Gunnar då, för tillfället. Och han har sån enorm respekt i klubben, och att han dessutom är bra på att ta fram unga talanger. Jag tycker definitivt en 3. Absolut. Mm.
Ja.
Men är han bra på att ta fram unga talanger, eller har han hamnat i ett läge där han måste spela dem?
Ja, men alltså det är väl säkert en kombination, men jag menar i Derby så var han ju inte sämre på det heller. Så att det visar ju att det är säkert en tränare som gillar att plocka upp unga talanger. Och det hänger säkert ihop med att han har den statusen i Chelsea och att han känner så mycket för den klubben också. För att han förstår ju självklart att det handlar om att få resultat. Men jag tror samtidigt att han värnar om att Chelsea ska ta vara på sina unga talanger också. Det är bara det intrycket jag har fått i alla fall.
Hur säkert sitter Lampard?
Väldigt säkert.
Ja,
alltså han sitter ju säkert den här säsongen, det ska jag säga. Det ska nog gå väldigt dåligt om de ska plocka honom när de har ett transferförbud. Mm.
Den kanske mest ifrågasatta tränaren inför säsongen, eventuellt även av undertecknad, var Steve Bruce i Newcastle. Nu låter det så där hos dig igen, Frida.
Men jag kan ju inte stanna London. Alltså det går inte. Jag ber om ursäkt. Det, ja. det funkar inte.
Jag vill åtminstone att du försöker. Steve Bruce i Newcastle kom in... jag vet inte vad man skulle kalla honom när han kom in, men det kändes bara oerhört deppigt, och på vissa sätt känns det som att han kanske har fått lite upprättelse ändå efter att fått utstå ganska mycket kritik och hån när han anslöt efter att Rafa Benitez lämnade. Hur har Steve Bruce första veckor varit, hur han klarat uppgiften, Frida?
Jag kan säga en grej jag verkligen älskar med Steve Bruce, för det är kanske inte så ofta man lyfter de sakerna, men en grej jag verkligen tycker om med honom, det är ju att han är inte så inkörd i sitt eget spår, utan han är faktiskt kapabel till att lyssna på andra och ta tips och råd och sådär. Vilket jag uppskattar. Han inser att själv säkert att han är en begränsad manager. Han kan inte mäta sig med exempelvis Rafa Benitez. Och då ser han till att göra det bästa ut av situationen. Och en sånt exempel var det ju mot Tottenham, där de liksom ändå lyckas ta sig samman, och så tar de en urstark seger utifrån att, ja, de jobbar ihop som ett kollektiv och sådär. Sen tycker jag ju inte att Newcastle, de har ju inte imponerat, alltså Spurs-segern till trots, så är det ju inte så många andra gånger som man har tänkt att wow, vilket häftigt Newcastle. Så jag sätter väl en tvåa ändå, för att han har ju gjort det som, han har gjort lite mer än vad som förväntades, men det krävs ju också lite mer för att man ska hänga kvar, och det är väl det som måste vara målet på något sätt.
Mm. 4 poäng på 4 matcher, Kalle, det den där segern då mot Tottenham med den som man hänger upp det på så här långt. Hur många plus sätter du på Steve Bruce gärning?
Jag sätter också 2 plus. Den segern gör ju att han klarar sig från underkänt. Det är inget enkelt läge att ta över. Det är ju jobbigt om du har liksom läktarna emot dig redan när du kliver in på den där stolen. Oftast brukar du ju ha läktarna med dig när du kommer som ny, men om du redan där har liksom...
Det är inga lätta läktare där.
Nej, dessutom inte några lätta läktare och en luttrad fanskara som har liksom upplevt det mesta de senaste 10-15 åren i form av besvikelser, och de känner nog att Mike Ashley ser ju inte alltid till det bästa för klubben i deras ögon. Och när de placerar dit då Steve Bruce i somras, så tror jag att fansen känner att ja, vi hade kunnat gjort bättre än det här. Och det är klart att med det så är det ingen enkel uppgift han har, men jag skulle säga 2 plus, han har gjort det godkänt hittills. Och hade de spelat den där matchen mot Tottenham 20 gånger, så tror jag de bara hade vunnit den en gång, sett till hur matchbilden såg ut. Och de lyckades vinna den, och det ska de ha all credit för. Men vi får se om de lyckas göra någonting som gör att de vinner de här matcherna mot de sämre lagen, för det kommer de behöva.
Ja, det var Steve Bruce. Vi jobbar oss vidare då. Jag har två stycken tränare kvar som jag tänkte vi skulle prata om. Vi börjar med Brendan Rodgers i Leicester. Där tror jag att vi kommer få några fler plus i omdömet. Vad säger du, Frida? Brendan Rodgers kom in under förra säsongen. Nu gör han sin första ligastart med Leicester. Hur har det gått de första 4? Vi kanske bara fylla på att de har 8 poäng då på de här 4 första omgångarna. Alltså, ligger 3 just nu.
Jag vill ju dra till med en 5.
Men mest... Du gillar ju 5.
Jag gillar att höja folk, det är min grej. Nej, men, nej, men det är väl mest om man tänker på vilken sits Leicester satt i med Claude Puel och vilken sinnesstämning det var kring hela klubben, så är det ju faktiskt ganska ofattbart hur Brendan Rodgers har lyckats vända det på ganska kort tid, och inte sådär med en jädrans massa nyförvärv heller. Och jag tycker verkligen att de har ju visat nu också de inledande omgångarna att de har någonting som mycket väl kan räcka för att slå sig in bland Big Six. Och det visade de inte minst mot Chelsea exempelvis. Som de, ja, en match de förmodligen hade vunnit om de bara hade haft lite fler marginaler på sin sida. Och jag tycker, alltså, han har så många spelare som ser så fantastiskt bra ut, och då liksom inte bara Jamie Vardy, utan det är ju James Maddison, och liksom han har lyckats ersätta Harry Maguire där, eller han, men liksom de har hittat ersättare till honom på mittbackspositionen och sådär, så att jag vill verkligen ge honom en 5.
Ja, men det tycker jag du ska göra då.
Ja.
Absolut. Det står det helt, helt fritt. Kalle, instämmer du i femman?
Nej, jag är nöjd med fyra. De har trots allt ett väldigt bra material.
Men tappade Maguire, världens dyraste mittback.
Precis. Samtidigt så... det är ju inte där som de har haft sin svaghet tidigare, utan en mittback kan du nästan alltid plocka in om du är Leicester. Arbetsbeskrivningen där tycker jag inte är jättesvår som mittback. De hade ju ändå någonstans en offensiv som man kände skulle kunna uträtta väldigt mycket nu. Så att jag tycker det är väntat att de är riktigt bra. Och de har gjort det väldigt bra hittills. Och de kommer att vara där och hota upp mot topp 6. Och gör de det så kommer ju betyget förmodligen bli en femma till slut.
Och han sitter rätt säkert, va, just nu, Brendan Rodgers, får man säga.
Det gör han, samtidigt går det fort i svängarna. Vi har pratat om andra tränare som sitter säkert också. Och sen sker det saker och sen sitter man inte säkert längre. Så att du gör ju den här bedömningen efter fyra omgångar. Jag skulle säga att det är ganska tidigt.
Det är väldigt tidigt. Ja, men jag gör det ju för att vi har fått den första sparkningen. Och det är därför det blir intressant. Sista tränaren jag vill ta upp då, Graham Potter i Brighton, såklart. 4 poäng på 4 matcher, över strecket. Men som vi har konstaterat, bara 4 matcher spelade. Hur har Graham skött sig, Frida? Du har väl varit där och följt honom på ganska nära håll?
Ja, det har jag. Sen har jag inte sett alla matcher från början till slut. Sådär, utan har bara tagit del av några. Och han har ju haft ganska tufft spelschema ändå. Med både West Ham och City och lite sådana där kluriga lag. Jag skulle väl ändå sätta, eftersom jag är så givmild, så sätter jag en 4 just för att förväntningarna inte var speciellt höga på förhand och de flesta trodde att Brighton skulle liksom ligga i botten och att Potter skulle ha, att det skulle ta längre tid för honom att sätta sin spelidé i huvudet på spelarna och sådär. Men allt det där har gått ganska fort ändå. Och i vissa fall eller i vissa matcher så tycker jag, har jag nästan tyckt synd om dem, att de faktiskt har borde tagit lite fler poäng. Så att nej, en 4 sätter jag faktiskt, utan att skämmas det minsta.
Ja, vad fint. Kalle?
Jag sätter också en 4. Inte så mycket utifrån resultat, för att jag tycker inte alltid tränare ska bedömas på resultat, även om det tyvärr är ju så att när vi gör bedömningar så har vi egentligen bara tabellen att gå på och 90 minuters fotboll. Det är inte egentligen så mycket av jobbet som görs under matchdag. Vilket gör att den här typen av bedömningar är ju oerhört vanskliga. Men om man bara tittar på vad de har gjort rent spelmässigt så sätter jag en 4. Jag tycker att de har väldigt fort, han och hans team har gjort en mindre revolution i Brighton. De har gått från en väldigt rak fotboll till att spela på ett sätt som jag tror kommer att dels utveckla alla de här spelarna. Dels kommer det att ge mandat från läktarna att fortsätta även om resultaten inte går med om här närmsta tiden. Och känslan man får därifrån, och som jag har hört då från vissa håll i England med spelare som eller folk som har kontakter in där, är ju att spelarna älskar att spela för honom. Både i Swansea som han hade förra året, men även nu i Brighton. Så att han får 4 av mig. Han har gjort väldigt, väldigt bra hittills. Har inte synts i tabellen ännu. Men jag tror att det kommer vara något som bär över tid.
Vad härligt. Det var det gänget det med tränare. Några
då?
Som hänger löst.
Patrik, det vill vi också höra.
Mina betyg.
Vem får högst och vem får lägst?
Ja, nej men jag är väl inne på precis som ni att Brendan Rodgers är nog den som ska ha högst betyg. Han har ju inte bara satt sin prägel på det här laget, han har också fått med sig resultaten.
Jag tror du skulle ta med Chris Wilder här.
Ja, Chris Wilder skulle man också kunna ta med. Nu är ju inte han ny för sin klubb, men de är ju nykomlingar. Vi kan gärna prata Chris Wilder om du vill det. För
nej,
han är ju intressant.
Men vi har jag trodde du skulle gå igenom alla tränare, men du hade bara några utvalda.
Ja, precis. Ja, men det blir lite tjötet.
Du tog bara de nya.
Jag tog de nya.
Eller hyfsat nya.
Halvnya och de som vi har pratat lite grann om inför säsongen. Och vi har pratat ganska mycket Chris Wilder också, i och för sig. Förra veckan pratade vi en del om hans taktik och så vidare.
Nej, vi behöver inte ta Chris Wilder. Du
har ju skrivit ett långt dokument om hans taktiska detaljer också.
Nej, inte av den anledningen, men just att jag tycker väl kanske just det att bedöma tränare, det är väl det som vi journalister gör allra sämst av allting vi gör, för att det är så oerhört svårt eftersom vi har så extremt liten inblick i deras arbete. Och vi har inte heller speciellt mycket inblick i vad de har för förutsättningar. För vi vet inte vad som sker bakom kulisserna. Så att jag skulle säga att tränarbedömningar, det är nog de minst underbyggda bedömningar vi överhuvudtaget gör i vårt yrke. Därför tar jag alltid tränarbedömningar med en ganska stor nypa salt. Även när jag själv gör dem. Mm. Det är mer underhållning att sätta ett plusbetyg än vad det är fakta.
Mm. Underhållning är det vi sysslar med.
Ja, det är ju så. Exakt. Det är ju underhållning vi sysslar med. Definitivt.
Men bara för att fira, och sen, precis som ni säger, det är ju, Ole Gunnar har ju inte lyckats med sin uppgift helt enkelt. Hans uppgift var att få igång det här Manchester United igen, att få en annan känsla för att spela en offensivare fotboll och kunna vara med och kännas som ett storlag igen. Och där har man ju inte befunnit sig. Helt enkelt, och man får inte känslan av att det är speciellt nära förestående att bara trumma igång och klicka i att de här pusselbitarna ska haka i varandra. Det kommer dröja längre tid än så, och jag är också tveksam till om han kommer få det. Jag har ju surrats länge om Allegri och så vidare som tillgängliga då. Det är klart att dyker ett sånt namn upp och möjligheten att få in en sån tränare i ett sånt här skede, då tror jag att även Ed Woodward inser att det kan vara värt att bita i det sura äpplet och göra det bästa för klubben, för det hade det nog varit. All right, vi går vidare. Vi har inga matcher att prata om från ligan, men det engelska landslaget gillar vi att syna lite grann. Har varit samling. Ingen Kyle Walker fick följa med. Det tyckte jag var lite intressant, liksom att rotera i landslaget på det här sättet för att låta andra liksom spelare komma, ja, få chansen och få lite speltid. Då kunde han lika gärna stanna hemma om han inte liksom skulle starta ändå, tyckte Gareth Southgate. Vad säger ni om den inställningen?
Men är det inte rätt vettigt ändå på något sätt? Alltså, han vet ju exakt vad han får ut av Kyle Walker. Och när de ändå inte ska spela trebackslinje, utan det handlar liksom om en fyrbackslinje, så ser inte jag heller någon poäng riktigt i att ta med honom. Så jag
tycker... Var rätt gott om högerbackar.
Ja, de har ju det. Och då åkte ju till och med Wan-Bissaka hem, och ändå så flödar det fortfarande. Där mår de bra. Men det kanske ska ge lite cred ändå till Ashley Cole för det. Visst, nu var han till... men just det här med ytterbackspositionen, att det är ju faktiskt vad det sa Alexander Arnold i alla fall, att det var ju han som gav nytt liv till den positionen. Det var ju inte så himla han var ganska torftig position tidigare ju, ytterbackspositionen, men
nobody grows up to be a Gary Neville.
Nej, precis. Det var liksom inte, det var inte ytterbackarna som fick gifta sig med popstjärnor för Cashley.
Nej, precis.
Det har han ju rätt i, för sig. Men det är och det är ju ett, det kanske, nu är jag ju rätt så anglofil, om nu någon har missat det,
under ja, det
men jag tycker att det här är nu faktiskt ett av de mest spännande landslagen att följa, just med tanke på att de har en sån uppsjö av lovande spelare. De har ju ett gäng såklart, Raheem Sterling och Harry Kane och så vidare, som är superstjärnor redan och som tillhör världstoppen. Men så har de liksom så pass många i, ja, men Madison och Mason Mount och Alexander Arnold tillhör ju världstoppen också, även om man är väldigt ung. Declan Rice och så vidare, som ska in och bygga någonting. En ny gyllene generation är ju verkligen det pratas om, och det är ju spännande att följa.
Jag tycker det är synd att de inte kan ta delar från den här fina generationen i, när Svennis var där. Och sen så ta delar av den och så sätta ihop med den nuvarande. Då hade de ju fått ett perfekt landslag. För att idag är
det ganska många fått ett bra landslag. Man fick ta de bästa från olika generationer.
Nej, men jag tänker just främst att de hade sånt överflöd av mittfältare i mitten på eller där, alltså Svennis epoken. Vad säger man? 00-talet. Och sen så nu är det
Beckham
kanske
och,
och sen nu är samtidigt det ju där de har lite frågetecken. Alltså vilka som ska spela på de positionerna.
Så är det ju, och de hade ju gärna kunnat tagit någon av dem, men det som var det stora temat då på 00-talet var att de hade alla mittfält, de hittade aldrig någon balans på det där mittfältet, det funkar ju aldrig, det funkar ju inte med Lampard, Gerrard och Scholes och så vidare, då skickar de ut Scholes på kanten och det blev ju egentligen bara problem att ta så många kockar.
Plus att det var spelare som gick och sneglade åt varann också, kände en väldigt intern konkurrens bara och inte var så sugna på att lira boll tillsammans egentligen.
Nej, precis.
Har du också kommit fram en del, så att den där är inte helt lätt när det blir väldigt stor konkurrens, så man undrar lite grann där på vem ska spela högerback, Kalle, för om du skulle ställa upp det bästa engelska landslaget just nu.
Ja, det är lite beroende på motstånd ska jag säga, för de har ju den lyxen att de kan göra den typen av val. Jag tänkte säga det, just det där med Kyle Walker, det är inte alla förbundskaptener som kan göra den typen av lyxval.
Nej.
Att ställa över spelare bara sådär, för man har oftast bara en i den positionen. Men det är klart, om de möter Kosovo hemma så tycker jag Trent Alexander-Arnold är ett jättebra alternativ, för att han har den offensiven han har. Och, det är klart att om man möter
Tyskland,
Spanien borta, så skulle jag säga att Wan-Bissaka med hans en mot en spel defensiv skulle vara jätteintressant. Så att det finns nog olika modeller där. Och Kyle Walker kanske är någon slags mellanting däremellan.
Mm.
Även i en fyrbackslinje. Men jag tänkte där när du sa att du var anglofil där, jag tänkte döma ut Trent Alexander-Arnold där. Om man säger att Ashley Cole var den som gjorde ytterbackspositionen sexy, det säger väl någonting om den engelska trångsyntheten. Det har ju funnits någon Cafu och någon Roberto Carlos som har glimrat till på de positionerna ganska mycket mer än vad Ashley Cole gjorde under ganska många år långt innan dess också. Så jag tror inte jag ska tillskriva Cole så mycket credit för det.
På tal om trångsyntheten på de brittiska öarna, så blev ju det lite intressant statistik där när Jadon Sancho gjorde mål mot Kosovo. Så innebar det att engelska spelare från 13 olika utländska klubbar har gjort mål för landslaget. Alltså det är inte så många, 13. Jag tycker det är
genom alla tider.
Och då är Gary Lineker högst upp, för att han gjorde väl typ 17 mål när han spelade i Barcelona för landslaget. Men det säger väldigt mycket om att de
Men det är inte så många britter som är utanför England. Alltså det har ju inte förändrats så mycket, trots att världen har blivit så globaliserad. Fotbollsvärlden har blivit så globaliserad senaste 15 åren, så är ju fortfarande få britter som rör sig utanför öarna. Det är fler nu. Nu kan en Trippier dyka upp i spanska ligan och så vidare, men det är fortfarande inte många, så det är fortfarande...
Det är fortfarande konstigt när det händer också. Alltså man
ja, precis. Men det är väl samma sak med det där med Tyskland. Det är inte så många spelare, tror jag, som har någon annan dröm än att spela i Bundesliga när de växer upp, och i England är drömmen att spela i Premier League. Sen är det klart att de spanska storklubbarna kommer alltid ha en viss dragningskraft, Real Madrid och Barcelona, men i övrigt tror jag inte att det är så stor dragningskraft för att åka och spela i Serie A eller något sånt där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lost.
Nej. Intressant match igår kväll. Jag vet inte vad ni såg i den. England-Kosovo. På många sätt. Dels resultatet 5-3. Att släppa in 3 mål mot Kosovo. Kosovo som inte är dåliga, det är de inte. Det är inget brödgäng på det sättet som man kanske hade förväntat sig av ett sådant litet land och en sån ung nation. Men att England ändå skulle släppa tre bollar var lite förvånande. Vallon Berisha med dubben. Och bara det att Harry Kane missar en straff.
Ja.
Det gör han ju aldrig.
Ibland får man föraningar. Jag kände när han skulle slå den. Nu kommer han ju bränna den här. För det var så mycket jinx innan. Ja, han har aldrig missat och lite så. Han missar aldrig och sådär. Det är som att lägga upp det för att nu kommer ju missen. Liksom. Ja, du kände verkligen när han klev fram. Ja. Nu kommer han bränna den här.
Ja, du kände det. Ja, det gjorde jag också. Men också liksom betydelsen av formen på Raheem Sterling just nu. Alltså vilken fotbollsspelare det är för stunden. Har varit länge för sig. Vi har ju sett de här höjden hos honom tidigare. Men att han nu liksom varje vecka både i Manchester City och i landslaget levererar en fantastisk fotboll.
Det var fantastiskt att titta på honom live i lördags. För att jag studerade honom på ett sätt som man kanske inte kan göra på samma sätt från TV:n. Och det är så kul och han... Alltså dels det här med att det hela tiden är han det utgår ifrån. Nu fick Harry Kane väldigt mycket rubriker efter den matchen mot Bulgarien. Och det var inte riktigt välförtjänt tyckte jag, trots att han gjorde hattrick. För det var Raheem Sterling som liksom la grunden för att Kane kunde göra sina tre mål. Alltså inte minst där när det faktiskt såg ganska dåligt ut i början mot Bulgarien. Och det är liksom ändå är han som bidrar med kreativitet, det är han som liksom viker in, det är han som tar löpningar i djupled. Och han blev så förbannad. Det var tre tillfällen han liksom gestikulerade åt Declan Rice och var fullständigt fly förbannad på honom för att han liksom inte såg alltså hans djupledslöpningar. Han liksom hytte med näven och liksom helt galen. Och jag bara tänkte att den här killen alltså, det känns inte som att han har något stopp för tillfället. Han vill så himla mycket hela tiden. Och det var ju samma sak med Kosovo också. Alltså det är han det mesta går igenom. Och jag kan hålla med om de som spekulerar i nu, liksom, när ska han vara uppe för Ballon d'Or liksom, snacket. Jag tycker absolut att han ska vara med i det. Förstår inte varför inte är det.
Ja, håller han den här höjden hela säsongen, då kommer han ju vara där, för han gör ju så fruktansvärt mycket poäng dessutom, och det är det som brukar spela väldigt stor roll om man säger så. Tre assist och ett mål i den här matchen, och han leder väl skytteligan han har gjort 6 mål tror jag på 4 matcher i Premier League, så att det är ju ett otroligt facit. Det finns något som är så häftigt med just, för jag kommer ju ihåg när Raheem Sterling köptes av Liverpool från
Queen's Park.
Från QPR, och han kom in och det var mycket snack, och så började det läcka videos från träningsmatcher från de här P16-matcherna eller U16-matcherna och sen U18 och U21 där han bara, alltså han var bara så många nivåer bättre än alla andra på planen.
Han gjorde väl 5 mål i någon match?
Han gjorde 5 mål igen, och det tror jag var en U21 eller U23 match, och då var han precis typ 16 fyllda. Och då var det som, det ser ut ungefär som Thierry Henry under hans liksom absolut bästa år. Där han bara tittade på ett helt försvar, hittade en lucka, sprang rakt igenom och bara placerade in den i vilken stolpe han ville. Det fanns inget sätt för motståndaren att försvara sig. Lite den känslan fick man utav Raheem Sterling då. Sen gick det ju förstås väldigt snabbt in i A-laget och liksom ett krisande Liverpool då, som plötsligt var han och Suso som på något sätt skulle bära det där laget, 2 stycken 17-åringar. Och det hämmade någon lite grann tror jag, att han så tidigt fick ta väldigt mycket ansvar, och så blev det mycket uppmärksamhet såklart runt honom och hans person och flytten till City och så vidare. Men det är så häftigt att se honom verkligen förverkliga den här extrema potentialen som man hade med sig redan som väldigt ung, och att få se honom bli precis den spelaren som man trodde och hoppades att han skulle bli. Och det är häftigt att se faktiskt, för att han är ju i stunder ostoppbar med sin kombination av snabbhet och avighet och teknik då liksom. Och
nu, en enorm styrka också.
Ja, en sån fantastisk balans. Och att han hittar målet nu för tiden. Det har ju varit hans svaghet, att han tar sig till massor med chanser, men han saknar kyla i avslutningslägena. Och det känns som att Pep Guardiola är någon som har jobbat mycket mer. Det är klart det är han som har jobbat med det, men under Pep Guardiola har han verkligen utvecklat den sidan av sitt spel, så det är kul att se. faktiskt. Vi, är det någon annan som du vill lyfta från landslaget och från den här, de här två matcherna?
Ja, alltså, tänker lite på, för de pratar ju väldigt mycket här borta om problemet med Rashford, om man nu kan säga att det finns ett problem, men det, många hävdar ju det att nu har han kanske inte kommit upp i nivå som ytter de här, nu fick ju Jadon Sancho spela igår till och med, och han fick komma in med, vad var det, 6-7 minuter kvar. Men ja, han lämnade ju en del att önska i lördags mot Bulgarien, och just det här att han har hamnat lite i kläm, menar många att liksom, är han en ytter eller är han en striker? Att man inte riktigt vet var man får ut liksom den bästa potentialen ur honom. Och det är så många som ett problem. Och sen då dessutom att Sancho kom in och gjorde 2 mål mot Kosovo. Att det kan indikera att ja, Rashford har ju definitivt en plats i en engelsk landslagstrupp. Men det är ju inte nödvändigtvis säkert att han har en plats i startelvan.
Vi lämnar det landslaget bakom oss då. Det känns väl skönt att kunna lämna en landslagssamling bakom sig och koncentrera sig på ligafotbollen igen. Det tycker jag i alla fall jag. Och så tittar vi lite framåt och ser vad som väntar oss till helgen. Och vi sparkar igång den här omgången med Liverpool-Newcastle. Det har varit ganska mycket snack om att Liverpool kommer faktiskt rotera en del i den här matchen, med tanke på att man ska möta Napoli i Champions League till veckan som kommer. Tror ni att det är det läge att börja rotera redan nu? Det är klart, många har varit iväg på landslagsuppdrag. Jag vet, Fabinho, Firmino har varit iväg långt bort på västkusten i Nordamerika och spelat landskamp till exempel. Är det tidigt på säsongen att börja rotera lagen, eller måste man hålla rotation hela tiden?
Jag tror att de börjar planera för att det blir en väldigt lång och tuff säsong. De ska bort och spela klubblags-VM här i vinter också. Så att det är nog... jag tror inte de har något annat val än att göra väldigt smarta val tidigt här, för annars kommer de bränna ut sig. Så att det är nog klokt att börja titta på det redan nu.
Vi såg ju till exempel en Shaqiri som tackade nej till den här landslagssamlingen för att han kände att han var tvungen att fokusera på sin situation i klubblaget. Kan han ha fått någon indikation, kan han ha fått något löfte eventuellt om att ja, om du tränar här och är fit for fight till lördag så kommer du få speltid här nu när vi ser att vi har möjlighet att rotera. Det är hemma mot Newcastle. Är det att underskatta motståndet kanske lite grann?
Ja, men den typen av beslut tar man ju alltid ändå. Alltså så måste man ju resonera. Det är ju klart att så har ju alla gjort i alla tider. Man tittar på schema, vad man har för typ av match, och så tittar man vad man kan ställa ut för typ av lag. Så att det blir ju så.
Shaqiri från start på lördag?
Ja, det är ju inte omöjligt. Det kan ju vara så.
Fantasy-spelare där ute, där har ni ett tips. Frida, hur mycket ser du fram emot Manchester United Leicester som följer?
Ja, är det en kuggfråga? Nej, men absolut. Det är ju...
Det är roligt med fotboll.
Ja, men det är lite där jag stannade i tankarna. Nej, men det är väl klart att det ska bli kul. Alltså, Solskjaer har ju jättemycket press på sig för tillfället, så det är alltid roligt att se vad United.
Det är ju 1+ mot 5+ här i bedömningen som möts nu på lördag.
Precis, det är ju framförallt den kampen som är rolig att följa. Nej, det är spännande att se också om Leicester lyckas hålla i det här nu som de har visat upp hittills. Vänta, får jag bara säga en grej också om... vi snuddade ju aldrig in på det, vi behöver inte gå djupare in på det, men Women's Super League drog ju igång här i helgen också. Så tänkte bara...
Precis, jag tänkte uppmärksamma Syk på att han har faktiskt missat att det har spelats en del ligafotboll.
Ja, det har det gjort.
Så vi kan ju liksom passa på att nämna då att Magdalena Eriksson dels har blivit lagkapten för Chelsea, vilket är helt enormt stort.
Ja.
Och att hon dessutom fick leda sitt lag till en första seger mot Tottenham på Stamford Bridge med 1-0. Det var en på samma dag som hon fyllde år också, 26 år. Så det var en bra dag för henne.
En bra dag. Alltså efter Liverpool förlorade premiären där, så jag tänkte jag skulle mörka.
Jaha, det var därför alltså. Det var därför.
Jag visste det fanns någon anledning.
Nej, men de har ju gjort det smart tycker jag med marknadsföringen sådär. Alltså dels så startar de igång ligan när det är landslagsuppehåll. Lägger, vilket man såklart kan ha synpunkter på, att de parar ihop liksom stora matcher och lägger dem. Jag tycker att det ska vara frilottning i ett spelschema, för det är ju det mest rättvisa. Men de gör ju det av marknadsföringsskäl, och det kan man ju se en poäng med. Och det var ju ändå intressant, dels då den matchen där du var på Chelsea där. Där hade de ju gett ut biljetterna och drog, vad var det, 25 000 eller sånt där. Men i Manchester hade de ju faktiskt sålt biljetterna, i alla fall till hemmalaget. Eller förlåt, till bortalaget, och delade ut lite gratis till hemmalaget. Men drog 40, va?
Ja, precis.
Nej, det var, nej 30 var det, drygt 30 var det.
Exakt.
Och en premiärhelg med 63 000 totalt såg jag där. Och det är ju betydligt fler än vad de har dragit tidigare. Så man kan ju verkligen se en jätte-VM-effekt i England. Och jag tror att den kommer att bara explodera där. Jag tror att de har ju också en jättefördel där av att de har så mycket större publikunderlag. Dels finns det inte så många andra sporter i England. Här i Sverige finns det ju trots allt väldigt många olika sporter. Och jag tror inte publiken räcker till alltså, något annat än av de två stora i Sverige, som är allsvenskan i fotboll och elitserien, SHL i hockeyn. Liksom. De andra, alla andra bredd företeelser har så enormt svårt att locka publik. Medan i England tror jag det finns ett publikunderlag som kommer bara växa när det gäller damfotbollen där. Jag noterade här precis när jag gick in i studion att de hade ju deras nya drag nu då, det är ju att göra en Women's Football Weekend i november när det är nästa landslagsuppehåll, och då har de återigen då parat ihop så att det blir stora matcher då. Ja,
precis,
det var ju verkligen derby, North London Derby och Chelsea Manchester United.
Och den här helgen sagt, var det ju Manchester Derby och
London Derby.
Chelsea.
Och ja, London precis, derby, exakt, och, exakt. Ja, precis. Så man kan ju ha synpunkter på att man mixar med spelschema och sådär, men jag tror att det är det bästa sättet för att skapa en hype just här och nu i alla fall. Och sen blir det intressant att se hur många, såklart som det alltid är. Det här var ju fantastisk siffra i Manchester framförallt då, där med drygt 30 000. Men det blir intressant att se vad de drar nästa vecka, för det är ju ändå det som ska bära dem framöver liksom.
Det är ju väldigt,
inte vad de drar på en enskild helg.
Det är ju väldigt häftigt också att se alltså vilken utveckling storklubbarna har gjort. Alltså nu finns det ju, det finns bättre exempel och det finns lite sämre exempel. Och jag menar, Manchester United drog inte igång sitt damlag från 2018, så de är ju ganska nya i gamet, och Tottenham har ju inte pumpat in pengar. Det är ju de senaste åren bara som de liksom verkligen har börjat satsa. Sen finns det ju bättre exempel. Arsenal var ju länge ett föredöme och har satsat väldigt mycket pengar under en ganska lång tid. Men Chelsea är ju den klubben som jag liksom har haft privilegiet och liksom få en lite bättre insyn i på grund av Hedvig Lindahl då, Magdalena Eriksson och Jan Andersson. När man har liksom lyssnat på dem och hur det var när Hedvig kom dit 2015, när det liksom, de fortfarande absolut inte var jämlika med herrarna överhuvudtaget, och hur det är nu där liksom härspelare går ut och stöttar dem på sociala medier, och Azpilicueta var ute och Lampard stöttar dem och var på plats också i söndags under matchen. Och alltså vilken hel förändring de har gjort. Det är ju det som är kul att se också, att Abramovich och alla de liksom högre pamparna i klubben börjar se fördelarna. Och sen absolut, det har ju med pengar att göra i slutändan. De inser ju att man kan ju locka fler och större sponsorer genom att kunna erbjuda damlag också. Men det får man lite grann ta, tycker jag, i det här fallet. Att det är en sån, att anledningen är så pass cynisk. För jag tycker att,
för att jag tror inte det, alltså. Jag tror inte att det är så cyniskt när det handlar om pengar. Jag tror inte det är pengar, mer goodwill än pengar. För om man jag vet att många säger det där med att man tjänar pengar hit och dit om man har fler lag och sådär. Titta hur många fotbollsklubbar det är över hela världen som tjänar pengar. Det är jäkligt få. Det är ytterst få klubbar som tjänar pengar. Jag tror inte att det blir... det här kommer ju bara vara förlustaffär i början. Så att jag tror inte att de ser det pengamässigt, jag tror det är mer goodwill.
Jo, men det är absolut, alltså det är klart att det är rent långsiktigt, det är samma med Visa till exempel nu under VM i sommar, så gick de in med exakt lika mycket pengar som de gjorde under herrarnas VM förra sommaren. Och det sa de ju rätt ut att det är en förlustaffär för dem att göra det på ett dam-VM, eftersom att ett dam-VM inte genererar lika mycket pengar som ett herr-VM. Men man gör det ju med någonting annat i åtanke, att man ska en dag få tillbaka de pengarna i avkastning längre fram. Och nu finns det finns ju en massa företag i England till exempel som riktar in sig mot kvinnor, som olika skönhetsföretag och sånt där, som klubbarna har insett att ja, men det här är ju jättebra att vi kan locka den typen av ja, men vi har till exempel Boots, alltså den stora apotekskedjan i Storbritannien som sponsrar samtliga damlag på de brittiska öarna exempelvis. Alltså det finns en marknad som helt exploaterad kring damfotbollen, och det är den man försöker nå i det här fallet.
Och pratar vi storklubbarna i England, så är det ju inte direkt några ekonomiskt utsatta föreningar vi pratar om.
Nej, det. Precis. Det är det jag menar. De tar den smällen för att det är goodwillmässigt.
Och det är inte mycket smäll att prata om i deras... Alltså det flyter som liksom miljarder igenom de där bankkontorna. Att det handlar ju mer om att det är en ansträngning som ska göras. Och såklart så blir det goodwill. Utav det, och det blir en bra, det är bra marknadsföring och allt det där. Jag tror att anledningen till att det har dröjt, det har helt enkelt varit att man har inte brytt sig tillräckligt mycket i klubbledningarna. För att,
nej, så är det ju. Ja. Jag vet ju, där i Manchester United har det ju sagt att Sir Alex var ju en stoppkloss där. Ja. Han sa ju nej, kort och gott, och han hade väl ganska stort inflytande där. Han tyckte inte att det var någonting att hålla på med. Och att ha damlag i klubben. Mm. Och,
ja. Så det är en kulturförändring, och den händer. Ja. Det tar tid, och då behöver man saker som ett sånt här VM. Och då behöver man saker som att Lampard är på plats. Och så vidare. Mm. Men det är jättekul att se. Vi kommer fortsätta bevaka den här ligan ju förstås.
Både
på Sportbladet och i den här podden, så länge det går bra för Liverpool. Så att vi får väl se hur det går i nästa omgång. Vad fint. Var det några andra matcher från omgången som väntar, som ni är sugna på? Det var inte inga jättehöjdare. Wolves-Chelsea kanske spelas då samtidigt som Manchester United-Leicester. Kan vara intressant. Wolves är ute i ett lite knivigt läge så här i början på säsongen. Det ligger inte riktigt där de hade förväntat sig. Norwich, Manchester City. Hur många minuter innan det är 1-0 till City? Det är ju inte 10. Det är under 10. Det är ju den här typen av matcher som det alltid smäller till efter typ 3-4 minuter.
Norwich har kanske inte det bästa försvarsspelet heller för att gå in i en match mot ett av de bästa anfallen i ligan. Ja. Om man tittar på hur de spelar mot Liverpool, som var liksom självmordstaktik. Taktik i den matchen. Så ja, att vi får ju se.
Precis, det var 4-0 i halvtid där.
Jag såg faktiskt mest fram emot Watford-Arsenal på söndag. Det ska ju bli lite spännande.
Precis. Nu lämnar vi omgången som kommer, och sen så tittar vi efter lite frågor. Vi har fått ett helt gäng. Niklas Nerby undrar, varför använder så få lag frisparksvarianter? I sämre skottlägen så måste det vara mer framgångsrikt. Framgångsrikt än att chansa på ett skott. Jobbas det mycket med frisparksvarianter?
Ja, men jag tror att det är någonting som, det är en utvecklingsdel inom fotbollen, just set pieces, och det kan man ju titta på. Som England åker till VM förra gången med en specifik tränare för fasta situationer, och nu tar de in det i klubbar. Gerson fick ju jobbet nu i Brentford. Han skulle vara ansvarig för fasta situationer där. Så att jag tror att det är någonting som kommer att komma mer och mer. Och det finns definitivt en utvecklingsdel i fasta situationer och varianter och så vidare.
Roberto undrar, hur många matcher till innan Liverpool åker på första poängtappet redan till helgen? Hemma mot Newcastle, så tror jag.
Ja, den ska mycket till om de tappar poäng där. Mm.
Sen är det väl Chelsea helgen efter, va?
Chelsea borta, ja.
Chelsea borta.
Sheffield United borta, det är väl den där då, 28 september där.
Ja, Chelsea borta efter en Champions League vecka också, tuff vecka mot Napoli. Den är tuff.
De har lite tuffa matcher sen som kommer.
Ja.
Mm. United borta och sen Tottenham hemma efter varandra i oktober, slutet av oktober, om en månad då.
Ja. Ja, jag tror nog att de kommer tappa något poäng före dess också. Det kan mycket väl bli på Stamford Bridge då. De möttes ju i Super League-finalen och då var det ju väldigt jämnt.
Precis, men Super League-finalen är ju Super League-finalen. Ligan är ju något annat. Alltså, det är ju mer en one-off-match.
Mm.
Jag ser inte framför mig det. Men vi får se. Vi får se. Omöjligt är det inte.
Kevin undrar, hur skulle ni ställa upp Chelsea startelva när alla är friska? Var ska Ruben och Loftus spela någonstans? Det är väl
Ruben och Loftus.
Det är väl samma person. jag tror att han menar
Callum Hudson O'Doyle.
Ja, precis. Ruben och Callum. Faktiskt. Ja, hur skulle ni ställa upp det? Nu måste Kalle hosta lite till. Men framförallt så ska väl Rydiger in, va?
Ja, det ser jag ju mest fram emot för Chelseas skull faktiskt. Och då ut med Zuma då, antar jag, och Christensen får vara kvar.
Så tycker jag väl Emerson är framför Alonso på vänsterback. Till höger så vill man ju att Aspilicueta ska vara den där ledaren som bidrar med det i alla fall, men hans status i startelvan är väl lite osäker ändå. Samtidigt vet jag inte om det finns några riktigt bra alternativ där.
Nej, de har ju sålt Zappa Costa.
Ja, och var han ett bra alternativ någon gång? Det vet jag fan. Framförallt i fyrbackslinjen. Nej, jag sätter ett frågetecken där. Men sen är det svårt att komma ifrån ett dubbelblock där med Jorginho och Kanté. Alltså två defensiva mittfältare, en tia framför med Mount, där tror jag man är ganska fast. Tammy Abraham har gjort platsen till sin nu där framme, så de är ju fasta. Mm. Den ska väl Hudson-Odoi in på en kant.
Och Pulisic.
Ja, Pulisic eller Pedro på den andra. Ska jag säga. Lite utifrån motstånd och form och sådär.
Mm.
Och sen, ja, där har vi det väl ungefär.
Mm. Ställer du på det, Frida?
Ja, det gör jag, men man får ju lugnt säga att
ingen Ruben.
Nej, men alltså det är det jag menar, att det såg ju ganska mörkt ut, alltså truppmässigt, men får de bara tillbaka de spelarna så har man ju helt plötsligt ganska många alternativ. Och så det är ju positivt i alla fall för dem.
Ja, alltså en mittfält två med Kanté och Jorginho har ju skaplig höjd i sig, om man säger så. Mikael Norman vill att vi ska ge lite uppföljning till affären Ramsey. Har Arsenal förlorat en klubbspelare till bänken eller läktaren i Juve? Och det ser ju inte bättre ut.
Det är ganska hård konkurrens där i Juve,
ja,
om man säger så.
Det är också märkligt eftersom han är lagets näst högst betalda spelare.
Men det blir man ju när man skriver som bossman. Så det har inte så mycket att göra med kanske att han är bäst, utan med att han hade ett bra förhandlingsläge.
Men om vi tittar på det då, att han väljer att lämna Arsenal för den rollen, alltså där han faktiskt är...
Jo, men han är inte jätteung längre, han vill göra ett nytt äventyr, han får chans att komma till en klubb som kan vinna Champions League, toppklubb i Europa. Det är väl inte så konstigt, får jättelön. Nej, jag tycker inte det är så märkligt ändå. Och jag menar, han kommer ju definitivt att spela matcher i Juventus. Sen kanske han inte startar varje vecka, men han kommer ju definitivt att spela där nere. Sen om det är något inhopp i då och då, någon start här och där. Alltså, jag tycker nog att det kan man ändå förstå.
Mm.
Tycker du det är märkligt?
Nej, men jag förstår Mikaels fråga här.
Ja, det gör jag också. Nej, men absolut, det gör jag också. Men det är nog så krass.
Jag är Mikael här nu när jag ställer följdfrågor.
Nej, men det är nog så krasst att ja, Arsenal har förlorat en spelare som eventuellt...
En klubbikon
kanske,
liksom.
Ja,
sådär,
som kanske inte är start varje vecka i Juventus, ja. Mm.
Emil Manninen undrar, om Pogba flyttas upp som tia, vem tycker ni ska spela bredvid McTominay? Och varför, Frida?
Säg frågan igen, jag hängde inte riktigt med.
Om Pogba flyttas upp som nummer 10, som en 10. Ja. Vem tycker ni ska spela bredvid McTominay och varför?
Ander Herrera. Ta tillbaka honom.
Ja, han är, ja, de får signa tillbaka honom från PSG då.
Ja, det var en jäkla förlust faktiskt med tanke på att alternativen är så extremt svaga.
Bara det att McTominay är självskriven.
Ja, alltså, jag tycker inte att han är det ändå. Jag vet att frågeställaren nu slog fast att han skulle starta, men för mig är han inte självskriven. Utan det måste finnas andra lösningar där, sett till hur han har presterat. Ja, visst, han kommer att ta ett hårt arbete i defensiven och så vidare. Man vet ungefär vad man får. Det är 2+ varje vecka. Varken mer eller mindre. Men det räcker ju inte om man ska upp på topp 6. Om man tittar på vad konkurrenterna har i de positionerna.
Det vi pratade precis om att Chelsea, som vi inte har så höga förhoppningar på. De har Kanté och Jorginho.
Ja, precis. Och det är ju liksom 50 gånger bättre än att ha McTominay där. Så att, nej, jag säger att om Pogba ska upp på platsen som 10, då är det ännu en anledning till att flytta McTominay där. För jag ser bara honom som någon slags spela för att balansera, för att Pogba ger sig iväg lite då och då.
Mm. Hur har du ställt upp då? Vilka du
spelat? Jag hade inte spelat Pogba som 10 heller. Jag hade spelat med en defensiv mittfält där istället. Och två offensiva, och att Pogba är en av de offensiva rollerna.
Och McTominay som den defensiva då själv, eller?
Nej, då har det nog varit Matic där faktiskt. Trots allt.
Trots allt. Ja, det är inte lätt. Det är inga...
Jag hade ju förstås köpt dina ny mittfältare.
Men... ja, verkligen. Vi tar en fråga ifrån Erik Hjalmarsson. Det här är ju Sillypodden... Sillypodden material nästan, men Aubameyang har alltså likat ett inlägg där man kräver att Xhaka ska säljas i januari. En rolig grej mellan lagkamrater, eller vad ligger bakom? Det kanske han har gjort på som en digg till polaren i laget då.
Tror inte att det var att han bara satt och scrollade och scrollat med tummen liksom.
Det har ju hänt att man har gjort det ibland, så är det ju.
Ja, jag tror inte.
Går vi inte att ta bort likes på Instagram heller? Gör inte.
Jo,
eller
det klart jag.
Gör det?
Ja.
Mm.
Vi vänder oss till den yngre generationen här i sociala mediefrågor.
Vad sjukt det vore om man, nej, nu har du likat, nu kan du inte ta tillbaka det. Jo, det kan man. Men okay. Ja, det känns ändå som att Xhaka, alltså bortsett från det här liksom helt fasansfulla tacklingen han gjorde mot Son, så verkar ju Emery ha ganska stort förtroende för honom. Och ser honom som en ganska bra truppspelare. Å andra sidan så trodde man ju det lite grann om Mkhitaryan också. Och sen dagen efter London Derbyt så var han plötsligt i en annan klubb. Så att man vet ju inte riktigt med Emery heller vad han sänder ut för signaler kontra vad som verkligen gäller. Så att, ja.
Mm. Ja, en sista fråga då innan Kalle får ut och hitta en inhalator av något slag här. Från Albin, om Ole får dojan, vem ersätter? Största lediga namnen är Allegri och Setien. Vi var inne på att det har mumlats lite om Allegri, inte så mycket från några officiella håll såklart, men vem tror ni ersätter om det är så att Ole...
Graham Forsberg. Potter. Nej, jag vet att ni skrattar, men jag tror att det hade varit...
Nej, jag skrattar inte. Jag hade älskat det. Om det hade
hänt. Ja, nej, men jag tror att han kommer träna ett topp 6-lag i framtiden. Och jag kommer ihåg när Arsenal bytte tränare där, så att det hade varit hälsosamt för Arsenals del om de hade bjudit in honom till en intervju när den processen, rekryteringsprocessen, ska genomföras. Jag tror det kommer inte ske nu.
Är det här vi rubbar avsnittet på sen då? Graham Potter till United?
Precis, nej, men det kommer inte bli nu som sagt. Men jag tror i framtiden kommer han att träna en topp 6-klubb, det är jag helt säker på. Jag tror att om det skulle ske så tror jag att man kommer gå all in på ett stort namn. Allegri tror jag ligger väldigt bra till då, utifrån att han är tillgänglig. Han är den typen av stortränare som klubben skulle behöva då. Jag är i och för sig emot det, bara plocka stort namn, men här pratar vi om en tränare som dessutom har ett väldigt bra CV, har gjort det i närtid, inte har vunnit ligan någon gång för 10 år sedan, utan det är nu han har varit på topp de senaste åren. Setién är ju en riktig idealist och det hade varit spännande rent spelmässigt, men jag tror inte ett dugg på att ta in honom i det här läget.
Mm. Frida, vilket är ditt namn?
Jag hade ju älskat om Mourinho hade lyckats snacka sig in där igen. Alltså, det hade varit en...
tillbaks efter...
Alltså, det hade... Tänk vad kul det hade varit att följa det, alltså som utomstående. Det hade ju absolut inte varit det bästa för United, men det hade varit kul med hela den här såpa tillställningen som...
Kan vi få en Pogba cam i sådana fall?
Ja. Och så in...
Alla den nyheten kommer. Ja, sen... svårt att tro att han står och dansar vid poolen som han gjorde när Romelu Lukaku var klar för klubben då. Sen... körde någon moonwalk där liksom. Jag har svårt att tro att han skulle göra det om Mourinho var tillbaka.
Ja, men så hade de kört liksom en presentationsvideo då, lite så här som i Pogba-tappning med Stormzyn som rappar någonting ascoolt, och sen så kommer Mourinho ut där. Alltså, det hade varit helt fantastiskt. Och hans första värvning hade varit att ta tillbaka Zlatan under januarifönstret på en short-term deal. Alltså, då hade jag varit i himlen. Alltså, det hade varit kul.
Ja, du hade fått mycket jobb där borta om inte annat.
Åh, ja, det hade faktiskt varit.
Men om du tar om de realistiska scenarierna då? För det här var ju inte riktigt realistiskt.
Nej, men jag har lite svårt att... Jag har lite svårt att veta hur man ska tänka och hur de borde tänka, för att alltså det som Solskjær egentligen saknar just nu och som United-spelarna nog hade mått bra av, det hade ju som sagt varit ett namn som kan kliva in där och ha lite auktoritet. Alltså Solskjær har ju inte riktigt det. Han var ju ingen, han är en United-legendar, men han är en United-legendar på sitt vis. Det är ju ingen kille som man blir rädd för när man ser honom i korridoren. Alltså han har ju inte den utstrålningen. Och det är kanske precis det de hade behövt, de här divorna i United. Alltså någon som kommer in och har lite pondus. Och vem skulle det då vara? Ja, då kanske det inte är rätt timing att ta in Graham Potter. Då kanske man ska ha en... Ja, men Allegri borde väl ha ganska hög status om man kliver in där, tänker man.
Mm. Har inte han lite så här Manchester United-aura också? Eller är det någonting jag inbillar mig? Att han har lite den där storlags-auran, lite, nästan lite nonchalanta, som på något sätt hör en sån tränarstor till. Det som, precis det som Ole Gunnar saknar.
Vad då menar du nonchalanta?
Ja, men att han har, han för sig lite grann som ett storlag ska göra, så att han är en inte den där ja, men det som jag tänker som Mourinho eller som det är så, ja, det där som är svårt att sätta fingret på, men det där som kanske Ole Gunnar saknar, kan jag tycka. Ja, han verkar oerhört sympatisk och han kan säga rätt saker på presskonferenser och såna saker, men är han liksom en
Ja, jag förstår vad du menar. Det där var ju någonting som Allegri skaffade sig, tycker jag, i Juventus. För han hade ju inte det när han kom då från Cagliari, sen Milan. Då kändes han ju ganska... Han var ju väldigt grön när han fick Milan. Och när han fick Juventus var ju inte det någon skäl.
Det var ju många som var väldigt förvånade över att han fick det jobbet.
Verkligen. Men han växte ju där till en riktigt stor tränare, och jag håller med dig om att han skaffade ju någon slags aura,
en pondus liksom,
en auktoritet där. Och det är klart att med tanke på den tuffa sits som klubben är i, så behövs det ju någon med fast hand. Så känns det ju.
Det som Moyes saknade också när han kom dit.
Men jag tänker,
kändes som en pondus.
Thomas Tuchel kanske hade, för alltså om han nu... Alltså PSG, det är ju vad det är liksom, och vara tränare där. Men han hade ju säkert ändå haft, det är ju lite credit att ha haft hand om PSG, och han är ju ändå en ganska, alltså han vet vad han vill, lite grann så. Och vill man ha det här lite tysk-influerade, alltså som har skett i Liverpool, så kanske det är en idé att ta in Tuchel istället. Jag vet inte.
Ja, det är inget dumt namn. Det är inget dumt namn, men... Frågan är om man får lossa han från PSG.
Ja, precis. Om de åker ur gruppspelet i Champions League, är det kanske inte helt omöjligt att de vill göra så med honom.
Så kan det mycket väl vara. Vet ni vad, nu ska Kalle få gå ut och andas i den fria luften igen. Frida, du ska få återgå till ja, den luften som nu finns i London. den är 2 plus. På sin höjd. På sin höjd. Och sen så är vi tillbaka med ett nytt helt vanligt, kan vi väl kalla det då, avsnitt i nästa vecka igen. På återhörande.